För 400 år sedan såg kartan annorlunda ut. Östersjön var ett svenskt innanhav som på alla sidor omgärdades av en ständigt växande stormakt.
Det här är ju någonting som uppfattas som existentiella hot mot hela det svenska riket.
Men hur började egentligen stormaktstiden? Lyssna på podden Historien om i Podplay-appen.
Välkommen till Ridklubben podden. Hej Beckis.
Hej Gry.
Hur är läget?
Jo, men det är väldigt bra. Jag är första dagen i Friends och jag är pepp.
Ja, vi har smugit oss in på Strawberry, som det då heter nu för tiden. Ja. Men man precis har lärt sig att det inte heter Globen längre. Att det heter Friends, så heter det inte Friends utan heter Strawberry.
Och så har hon hånat om Göteborg lite för att de har nya och gamla Ullevi och sånt. För att det är så, gud vad ni är stökiga, så börjar vi.
Nej, men vi har smugit oss in här. Det är när vi i talande stund dag ett minus en, eller vad man ska säga, på Friends. Alltså när vi kom så håller de på att packa upp alla utställningsmontrarna och det är inga hästar här ännu. Man känner att det är så här, man är där och kikar precis innan öppning. Det är jättemysigt.
Liksom.
Ja, skitmysigt. Och vi har smugit oss ner i katakomberna och hittat vårt poddrum som vi har haft nu några år här.
Jättemysigt.
Och nu så ska vi prata med hur många von Essens finns det i hästvärlden egentligen? Vi har pratat med Hacke von Essen och Hallon von Essen och nu har vi Mia von Essen här. Hej!
Hej!
Hur är läget?
Det är bra.
Och ni är syskon alla tre?
Nej.
Va? Jag googlade ju så här, du var ju syster med dem.
Nej, vi är kusiner.
Aha, då missförstod jag det. Du ser.
Det är kusiner, allihopa är kusiner.
Nej, de är fan tvillingar.
Nej, de är tvillingar. Men jag är kusin med Hakvallon och sen min kusin Ebba som jag driver mitt företag med. Ebba är också kusin.
För jag fick för mig att du och Hacke och Hallan var syskon, men nej, att Ebba och ni var kusiner. Det var där jag gick snett.
Mm, nej.
Då är ni kusiner. Mm.
Så det är tre familjer. Hacke och Hallan är en, du är en och Ebba är en.
Yes.
Och så ni hänger ihop genom att vara kusiner.
Ja, precis. Och så är det ju två Ebba bara för att det ska göra det lite lättare.
Perfekt.
Alltså, Hacke och Hallans mamma heter ju Ebba. Och
perfekt.
Min då affärspartner, kusin Ebba.
Så Ebba är döpt efter sin faster eller moster?
Ja, precis. Faster.
Eller,
ja. Faster.
Du ser.
Mm. Så att det är lite krångligt, men ja.
Ja, men inte så.
Nej,
men ändå.
Inte så krångligt.
Och ni sysslar med dressyr. Dressyr SN.
Yes.
Ja, så kul. Mm. Hur kom det sig att ni valde dressyren?
Vi var för dåliga på hoppning. Jag tror att Hack och Hallon och då faster Ebba försökte få oss i hoppning. Vi började där båda två.
Ja.
Men vi var lite dåliga.
Det tror jag inte.
Jag har sett det rida, det är inte dåligt.
Så att, ja. Nej, men det var lite, ja, alltså båda våra, när jag började på häst, jag fick låna en häst och den klarade inte av att hoppa. Och så liksom blev det lite så, och det var samma med det.
Nej, men så tog du till OS i dressyr då, så det gick ju bra det också då.
Mm. Ja.
Det var inte helt tokigt.
Nej.
Valen då?
Nej.
Men hur, när er ungdom, red ni tillsammans då? Red dina föräldrar också, eller hur kom det sig att alla började rida?
Ja, nej, men det är nog fast Rebbas fel lite grann.
Alltså, hon var hästtjej.
Hon höll ju på att tävla ganska mycket då. För. Och hennes då äldsta dotter, Pinna, eller Linda, tävlade också.
Ja, okay.
Hack och Allons stora syster. Så de gick väl lite i bräschen, tror jag, och började med det, eller höll på med det, och sen Ebbas då, min Ebba, hennes mamma höll på med lite hästar. Men mina föräldrar höll inte alls på med hästar. Men min mamma, mina föräldrar skilde sig och min mamma träffade en annan man. Och hans döttrar höll på med hästar. Så där blev det lite hästar.
Varför fick du ett normalt smeknamn?
Ja, det är konstigt. Nej, men det är väl egentligen bara faster och Hack och Hallon och de som jobbar med lite konstiga namn. Vi heter ju normalt Ebba och Mia.
Ja, men perfekt.
Så att det är mer de som jobbar med.
Och hur ser ert upplägg ut? Vad är Dressyr SN?
Ja, men Dressyr SN är ett företag som vi startade 2001. Det är då ett företag som pysslar med utbildning av hästar, försäljning av hästar. Ja, vi tävlar ju själva, har lektioner.
Men då har du varit tränare hela tiden eller har du haft ett vanligt jobb som vissa säger när de frågar om man jobbar med hästar? Eller har det alltid varit hästar för dig?
Ja, men det har alltid varit hästar. Vi, alltså, som Ebba då, hon började på Flyinge när hon slutade skolan. Och sen så kom ju Kyra dit och hon började jobba för henne och var där i herrans ås. Och jag och flyttade ner och liksom började flyttade från mina föräldrar till Ebbas föräldrar och började gymnasiet.
Ja.
För att jag ville vara nära hästarna eller liksom nära träningen och så. Så att efter skolan så stack jag till England till Kyra. Och Ebba, då hade ju Kyra flyttat till England och Ebba var i Tyskland och Holland.
Men, Kyra har ju varit gäst också i podden, hon är otrolig.
Mm.
Men när du säger så här, jag stack till England och jobbade för Kyra. Alltså det låter som att nej, men sen så gick jag och åkte och handlade på Coop. Alltså det är ju en dröm för jättemånga människor.
Nej, men det, alltså
jag menar inte att du lät någon känner du sa det, utan jag bara menar att så här, man måste bara så här, landa en kort sekund på så här, vad det faktiskt betyder.
Att du började din karriär hos Kyra, det är så stort. Wow.
Hur var det?
Ja, men det var ju, alltså hon var ju jättestor då och hade ju alltså internationell karriär själv och var då på Flyinge. Det var ju liksom centrum för dressyren kan man ju nästan säga under den tiden. Ja, men Ebba flyttade ju ner och började jobba där. Det var ju så här sån här stipendiater och man var elev, fungerade där så. Och då började jag åka dit när jag var redan i högstadiet och praoade på min vecka och på sommaren. Så Hack och Hallon och jag bodde hos Ebbas föräldrar. Jag på somrarna då, jag och Hacke cyklade till Flyinge och Hallon cyklade till Rolf Göran. Så vi jobbade då, hon jobbade hos Rolf Göran på sommaren och vi Hacke jobbade hos Peter Eriksson och jag jobbade hos Kyra.
Alltså ganska bra mentorer.
Ja, det var ganska bra. Så det var ju ganska coolt.
Ja.
Alltså, om vi tänker efter.
Men tävlade ni mycket framgångsrikt på den här tiden också? Eller känns det här mer som en utbildningstid? Där ni
nej, men alltså som under ponnytiden så tävlade jag hoppning. Och ja, vi red ju. Jag var inte särskilt framgångsrik. Vi var med jag var i samma lag som Erika Lickhammer i Visby ridklubb. Jag bodde på Gotland. Så vi var i en sån här elitlag. Men jag var inte den som var bra. Det var Erika som var bra.
Hon är också här på Friends under SIHS-helgen.
Ja.
Kommer ni hänga då?
Ja, vi kommer att träffas. Och, men vi var jättebra kompisar när vi bodde på Gotland. Mm. Sen har hon ju bott i Holland jättelänge. Så, ja. Men, så att jag var inte så framgångsrik. Alltså under ponnytiden var vi red
elit. Men hur kom det sig att du valde Kyra då? Jag tänker om du hoppade också. Alla valde liksom hoppnings...
Och sen så då när Ebbas häst, hon åkte ner till Flyinge. Flyinge var ju, alltså Louise Nators man Lars Andersson var ju chefsberidare på Flyinge då. Så man åkte väl dit liksom. Och de åkte dit och målade stallen och sådär.
Ja.
På somrarna.
Ja.
Är det på det här viset nu fortfarande? Nej. Har det ändrats?
Det tror jag har ändrats.
Då
målade hon och sen så satt hon i ridhuset och tittade när Kyra varje dag. Liksom.
Ja.
När varenda del till. Och sen så stannade Kyra typ och sa bara, ska du jobba hos mig?
Oh, typ. Wow. Så började. Det känns inte som att det är idag.
Nej, och det undrar, vad är det som liksom har gått förlorat då? Eller vilken riktning har utvecklingen gått då?
Nej, men intresse tror jag är liksom, alltså, jag var 14 år när jag åkte ner dit och var på lov och på somrarna när vi cyklade dit liksom, och som galningar liksom, var där hela dagarna.
Men är det att de unga nya då vill ha en inbjudan eller vill man ha, måste man gå? Alltså vad är det som har det här att man bara liksom...
Men jag vet inte, det där intresset tycker jag lite grann har gått förlorat. Att man liksom bara, det var ju bara så här jättestort att få sopa gången in och skyra och borsta hästarna. Det var ju det jag gjorde, lindade upp linder, putsa träns. Jag tror att många förväntar sig liksom att då ska man komma då, när man har praktik och så, då ska man få rida och man ska sitta i ridhuset och titta. Och det, sånt höll ju inte jag på, men jag var ju i stallet. Liksom. Men det tyckte ju jag var helt fantastiskt.
Ja, det känns
och, så, och då när man liksom gör det där och man gör och gör och gör och gör, då blir man ju uppskattad av Kyra då, eller Att då fick jag ju helt plötsligt rida en häst av henne. Alltså...
Och när du stod och lindade lindorna och sopade stallgång, tänkte du någon gång så att jag gör det här nu för sen kommer det kanske ge bara frukt? Eller vad gjorde du
det? Nej,
för att du...
nej, jag tänkte nog aldrig så. Nej. Aldrig så, utan det var nog bara att
det var
bara
det var
så kul att vara där och titta och sköta de här hästarna och mocka. Och...
Vilken var din favorithäst där?
Ja, men det var... Ebba hade ju sin favorit som var Amiral och jag tyckte den var väldigt, väldigt fin. Men Master och Edinburgh var ju väldigt fina som de hade.
Verkligen.
Men då sen när Kyra flyttade till England och du flyttade, då var du anställd av henne?
Ja, precis. Jag är inte av henne. Jag var anställd av en elev till henne, en amerikansk elev som var där. Ja, precis.
Men då var du, hade du hästar med dig då och red och tävlade själv också?
Ja, men jag hade min, jag hade ju en häst som jag, som Kyra hade, som skadade sig, eller den var skadad ganska mycket och så där. När hon åkte till Atlanta så frågade hon om den kunde stå hemma hos Ebbas föräldrar. Och att jag kunde börja...
Så Ebbas föräldrar? Jag måste bara säga vilka...
Vilken Ebba det är. Ja, men då skulle jag börja sätta igång den lite grann.
Ja.
Jag travar fram och tillbaka på en väg. Så här, lite grann, 10 minuter. Och så ökar jag på lite. Så här, och så red jag på. Och sen så när de kom tillbaka från Atlanta så sa hon, ja, men du kan rida lite till. Ja, så red jag lite till. Och sen så fick jag ju rida ännu lite till. Och sen så fick jag tävla den. Och då den var jag väldigt framgångsrik på junior dressyren. Jag tog SM-guld och junior EM brons och
kul.
Så den fick den fick jag ju låna av henne.
Ja.
För den höll inte riktigt för liksom mer.
Vilken av dina segrar håller du högst?
Oj. Ja, men det är så många olika. Det tänker man, jag menar, det var ju det, alltså, om man tänker, det finns ju många när man var liten som man håller högt, men sen är det ju alltid de som är aktuella såklart som kanske man kommer ihåg mera nu så här.
Så världskuppen slår klubbtävlingen.
Ja, men lite så. Ja, men lite så där. Ja, även nu senast i Härning när jag var trea. Det var jättehäftigt, verkligen.
Vilken är din roligaste övergång?
Övergång.
Om du ska lista topp 3 övergångar. Alltså vilken är det härligaste att göra? Övergång, skrittgalopp, passage piaff. Vilken är den härligaste övergången?
Det beror ju på lite vilken häst man har.
Ja, det får du lägga till. Det får man föra in.
Ja, precis. Men piaff passage just på min häst invoice.
Inte passage, piaff till passage. När du står
nej, så... från passage till piaff.
Passage piaff, det är nummer 1. Eller nummer 3?
Nej, men nummer 1 på honom.
Nummer 1, på vilken häst?
På invoice.
Invoice. Från passage till piaff. Varför är den härligare? Är inte härligt att gå från piaff och sen iväg i passage?
Men
du gillar att samla upp.
Ja, precis. Ja, det gör jag nog.
Så från passage
till piaff.
Ihop.
Det är liksom mest samlade vi kan komma till.
Intressant.
Det känns svårt.
Det känns svårt också. Det känns som att det är roligare åt andra hållet. Jag vet inte.
Ja, nej, jag skulle nog säga så.
Och sen nummer 2 då?
Nummer 2. Ja, men det är nog... Det är jättehäftigt nu i det här... Jag har ju inte ridit Kyr så mycket. För att han är ganska hetsig av sig och lite spänd för musik och sånt där. Men nu i det här Kyr-programmet så är det ju ökad galopp piruett. Det är ganska häftigt.
Det är en övergång.
Ja, det är en övergång. Men det är jag ganska ny på. Så det, ska jag, så det är ju ganska häftigt nu.
Tränar
så här
du in
ny.
Det på en het häst?
Ja, det är ju... Ja, men han har ju väldigt lätt för samling. Så det är inte så svårt för honom. Han har ju väldigt lätt att komma tillbaka. Så det är ju liksom... Där
jag
får man
om
det liksom...
du har krämat på. Och sen, om han är lite...
Ja, man får ju vara lite i den ökade golvet. Jag kan ju inte satsa som alla andra kanske.
För vad händer då?
Ja, men då kan det spraka iväg lite. Nej, men då kanske det kommer lite mer spänning och så.
Ja.
Så jag får vara lite återhållsam. Ja.
Vad heter det? Nej, jag ska inte hamna där ännu. Nej, men okej. Jag ville prata om det här med de här heta dressyrhästarna.
Mm.
Att det är mycket prat om att dressyrhästar blir hetare och hetare så, där, så att man nästan inte kan... men att många som inte... är tillräckligt duktiga har för heta hästar så att de inte kan handskas med dem riktigt.
Nej, men alltså det är klart att aveln har ju gått åt det hållet. Alltså för när vi började så var det ju något helt annat. Alltså det är ju liksom 20 års...
Ja.
Det är klart att de är mycket känsligare. De är mer reaktiva och så. Det är de.
Ja.
Många av dem. Jag ska inte säga alla, men många, många av dem. Och det är klart att det som är det svåra, tycker jag i alla fall, är ju, eller liksom, som gör det svårt, är ju att du behöver ha liksom den rätta tajmingen liksom. Att det är det som gör att det blir svårt, att det kan liksom bli liksom att de reagerar på fel sätt liksom, om du inte känner eller har den där känslan. Det kräver lite mer känsla liksom.
Att det finns hästar som är på en så mycket högre nivå än vad det finns ryttare.
Mm.
Kanske.
Men det är ju lite det svåra.
Ja.
Att du hamnar där.
Men jag tänker att det där kanske är gallringen lite framtiden också.
Mm.
Att du kommer ju mer och mer liksom regler vad man ska förhålla sig till och hur man ska rida sina hästar.
Mm.
Och det tänker jag också, att då kommer det gallra ut de ryttarna som kanske inte är där än.
Nej,
för att man måste kunna hantera den här nerviga hästen också utan med liksom muskelkraft, utan det måste fortfarande vara med liksom känsla och timing.
Ja, det är ju det, tycker jag, att det för ju sporten framåt, för du kräver ju mer känslighet från dig som ryttare. Du kräver att du är mer förfinad med dina hjälper, du känner liksom, du har rätt timing, du liksom känner vad hästen behöver och sådär. Alltså det går inte att göra det med muskelkraft eller så.
Jag är inte så ofta på dressyrtävling. Jag var på dressyrtävling och de är liksom ledare med sig in på prisutdelningen, folk som går med grimskaft, alltså för att de är så
sen tror jag där är liksom, de är ju inte alls lika vana, vi tävlar ju inte alls lika mycket som hopphästarna som får liksom gå in på de här prisutdelningarna varje helg liksom. Nej, men alltså det är de vana vid från liksom ung.
Och sen vet man ju, många hopprytare har kanske 10 hästar med sig till en tävling. Och då vet de att de har 2 som alltid gör alla prisutdelningar.
Ja,
för att de fixar
för om man, liksom. Man tänker på det, så titta vilken häst är det de tar. De kanske inte alltid tar den.
Nej. Det är sant.
Men det kanske man inte som liksom vanlig liksom utomstående tänker på alltid. Nej. Och så tänker man bara, dressyrryttarna, de är så fega. Och de,
men det är fega handlar väl inte om.
men
det är också en stor skaderisk, tänker jag. Absolut. Så man vill inte att det ska hända någonting.
Nej, men det är lite svårt. Alltså, både min häst och som Katrin Dufour som också är här. Hon vill helst inte ta in sin häst. För den blir, alltså, dag 2 liksom, blir den påverkad av att det är lite mycket, för mycket liksom tryck.
Katrin Dufour kan vi prata om också.
Ja.
Hur det kan vi göra. Kom du i kontakt med henne?
Ja, men hon kom in. Vi är med i ett träningskoncept som då heter Knytkalaset. Och där Kyra ingår igen. Kyra är inte en röd tråd här, kan man säga. Hon har varit med i mitt liv länge. Men hon är då tränare för det här Knytkalaset. Och det är en samling. Vi samlas hos Jan Brink. Och Kyra kommer dit och vi kommer dit och tränar och där har för, vad är det nu? Är det 2 år sedan kanske? Katrin kom med in. Hon har börjat träna för Kyra, eller började då, eller hon har tränat för henne innan också, men lite mera helt enkelt, och då kom hon med i den här träningsgruppen. Så hon kommer från Danmark och kommer till Jan.
Vilka är ni i den här träningsgruppen?
Det är lite olika, men det blandas lite av vad man har för häst och sådär. Ja. Så det är lite sådär.
Aktuell status typ.
Ja, eller? Men lite sådär. Ja. Jag har ju varit med sedan 98. När det började.
Knytkalaset har varit talas om
där
länge.
Där det började.
Ja,
så det har ju varit.
Åker man aldrig ut?
Ja, men det är lite det om man inte har någon häst riktigt. Så man är kvar, men man är lite sådär bubblare. Och så kan man komma och vara med lite. Eller vara med och titta får man absolut vara med. Och man kanske kan komma vid sidan om och rida lite. Men just nu är vi ju, det är jag och Ebba och Katrin. Och nu ska vi se här så vi inte glömmer några. Det är Johanna Duboje, det är Emma Jönsson, det är Stefan Jansson, det är Ida Lind Lundholm, det är Marina Mattsson. Det är Linnea... vad heter hon? Linnea, hon är ung. Hon har precis varit ungdomsryttare. Eller är fortfarande ung. Hon ska vara med och tävla nu. Linnea.
Du kommer komma på
det. Ja, jag vet inte vad hon heter. Ja. Och... vem är det mer?
Alltså ungdomsryttare. Men kommer in liksom lite nya? Och...
Ja, de har ju en ungdomsfilial eller vad man säger, okay. Som heter Plantskolan. Ja. Som Jan har hand om i söder och Leanne Wachtmeister i norr.
Ja, okay.
Så att, ofta så kommer man, eller många har kommit därifrån, ja, också. Så när man börjar bli över U25 kanske, eller under då, där. Så.
Det låter som ett kul träningsgäng.
Det är ett jätteroligt träningsgäng.
Har ni också hjälp liksom utanför och ridningen också? Alltså lite så mental träning och hur bemöter man media? Och hur,
ja, men liksom... det är kanske inte så mycket... Alltså det kommer lite sådana där utifrån. Men det är mestadels att man pratar tillsammans, ja, om det här. Liksom.
Men umgås ni? Typ äter middag efter, ja, ni har tränat?
Och Sofie Lexner är med också.
Ja.
Kommer på nu. Nej, men då ofta så äts det middag där liksom. För det är 2 dagar. Mm. Så, och så.
Jag upplever när man typ har varit på lite utbildningar eller kurser eller så här, att det är alltid typ middagen som är väldigt givande också. Mm. För man kan säga, men ja, utbyta lite erfarenhet och bara just den här hästen i stallet, den är lite klurig, jag vet inte, jag ska komma vidare med det här. Och då bara, men det hade ju också en häst förut. Mm. Alltså så här, och såna...
Ja, nej, men det är ju mycket sånt. Ja. Så det är ju alltså jättegivande. Själva träningen är ju supergivande. Sen sitter man där och tittar när andra tränar, ja, när Kyra har lektion. Ger ju jättemycket också.
Ja.
Och sen att man kan träffas och liksom byta erfarenheter. Och sen när man då träffas på tävling att man kan liksom...
Du pratar om något annat än hästar.
Jag behöver hjälp. Eller, ja. Kom och hjälp mig.
Pratar om någonting annat än hästar?
Ja, men det händer.
Ja.
Det händer.
Om hästmänniskor då.
Ja, precis. Ja.
Och vad, om du behöver hjälp, vad är du behöver hjälp med, tycker du?
Men man behöver hjälp med massor hela tiden, tycker jag. Alltså, så att det, nej, men det kan ju vara hästar som man rider som, ja, men hur är den? Eller liksom att det kan vara något speciellt med just någon typ av häst. Eller hur man ska åka ner till tävlingar. Har ni varit på den tävlingen? Alltså det kan ju vara allt möjligt. Ja, sånt.
Men och då kom du i kontakt med Katrin?
Ja, precis.
Och började också träna för henne?
Precis. Alltså, så här var det. Jag har ju haft invoice sedan han var 2,5.
Yeah.
Ja. Och han har varit ganska svår under den här tiden.
Köpte du honom då, uppfödaren?
Ja, precis. Det är min man som äger den som köpte den. Vi köpte den på video. Och han har varit väldigt...
Vad gick du på då?
Den rörde sig väldigt fint. Vi behövde en häst. Typ så här att, ja, men vi köper en häst. Ja, så. Ja, men den såg väldigt fin ut på video. Den var knappt inriden. Det var någon som satt på den, men det var... Ja. Så vi red in den igen, kan man säga.
Får jag fråga bara en kort fråga där då? Eller ställa en kort fråga, heter det. Om man köper en hopphäst på video, då löshoppar den ju ofta.
Mm.
Så man ser hur den hoppar. Mm. Vad gör dressyrhästarna på video då?
Ja, men den rör sig ju bara.
Alltså man har de lös i ridhuset? Och så från...
Ja, det beror ju på vad det är. För, men den här är ju bara 2,5. Den här rörde sig i en sån här liten rund longervolt. Liksom.
Jag bara såg framför mig i huvudet så när du sa på video. Då direkt såg jag löshoppningsfilm. Så tänkte jag, nej, det gjorde den ju inte,
nej,
förstås.
Nej, men då travar den runt eller galopperar runt. Man, så man ser gångarterna på den. Ja, precis. Mm. Men det var ju ingen ridfilm. Annars så ser du ju kanske en ridfilm när... Och då ofta så åker man ju prova om den är äldre. Nu var den ju så liten så att det var liksom inget att prova. Utan då blir det lite, ja.
Men då tyckte du den rörde sig
den
fint?
Den rörde sig väldigt fint, tyckte jag. Så. Men...
Förlåt,
Nu ska vi se. Nej, men han har varit ganska svår och så. Ja. Men det har, jag har inte tävlat honom kanske första gången när han var 7. Och
han var svår för att han är lite spänd och reaktiv.
Han är reaktiv och tittig och... nervös och reaktiv för ljud och ja, allt möjligt.
Ja.
Så det har varit en utmaning liksom hela tiden. Men jag har ju kommit, jag red ju här Lövsta final när han var, vad han nu var, 9 eller 10, 9 kanske. Någonting sånt. Så jag hade ju startat kanske inte 2, ja, det hade jag nog gjort. Inte 2, tror jag. Och då Och det hade väl gått ganska bra, men mycket spänning liksom, hela tiden. Han har jättelätt för samling, men det är liksom, det för mycket spänning hela tiden. Och jag kände att nej, jag är för dålig. Jag kan inte reda ut det här. Jag behöver hjälp. Och då var Katrin där som en räddare, räddande ängel. Så jag sa att kan du hjälpa mig? Kan han få komma till dig?
Ja, okay.
Så att han åkte dit. Var där 3 månader.
Så hon red honom?
Hon red honom.
Ja.
För jag kände att jag verkligen hade fastnat. Eller, liksom, ja. Eller jag kände att antingen kommer det gå, det kommer bara bli sämre. Liksom.
Ja. Jag kommer
till måste liksom vad hade bryta fastnat det? I det? Vad var det som var
problemet? Nej, problem? Men att det var för mycket spänning. Det blir ju inte bra av det. Liksom. Jag behövde verkligen få verktyg och få någon... Liksom, ja. Jag kände bara att det här kommer inte bli bra.
Men stort av dig också då, att ta den liksom, hjälpen i ett sånt läge. För det är inte alltid så lätt.
Det är liksom... inte så lätt. Nej, och hästen är ju var ju helt fantastisk. Och ja. Liksom så. Men jag kände att ska det bli någonting av det här, ska det bli bra, liksom, så behövde jag verkligen hjälp.
Och då red hon. Var du där då? Och tittade?
Ja, jag var där och tittade lite. Och sen så åkte jag dit och red. Och hon hjälpte mig.
Ja. Mm. Och vad gjorde hon då för med trollspöt som gjorde ja, att det var så bra?
Hon är en magiker. Nej, men hon hade nog ingen ryggsäck med sig.
Nej, hon började liksom.
Hon började från scratch. Ja. Hon visste ingenting.
Nej.
Och det tror jag var det som var ena nyckeln.
Ja, liksom. Du vet att den där lilla blomman kommer att bli rädd för.
Ja. Ja, och då spänner man sig. Man liksom gör... Och då blir han spänd. Ja. Alltså så att det blir bara en ond cirkel. Liksom. Mm. Och han behövde någonting för att bryta det. Och jag behövde någonting att bryta det. Och sen efter liksom, att hon har ridit den vet exakt vad jag behöver. Alltså ibland så ser man inte kanske från marken.
Nej.
Och det är ju stora skillnaden.
Att det är lättare för henne att instruera dig sen när du rider.
Där får jag ju så mycket hjälp. Liksom.
Ja.
Mm. Och hur tränade hon då när han blir så spänd? Har du några bra tips? Det kanske är någon lyssnare som har en spänd häst eller reaktiv häst?
Ja, men det är ju väldigt svårt för det är väldigt individuellt vad man behöver kanske göra. Men det viktiga är ju att man inte spänner sig själv. Liksom. Sen, och det kan ju vara så här små grejer. Jag kanske behöver ställa lite ut eller liksom in för att han inte ska titta. Eller så där. Men sen gäller det att man liksom släpper igen.
Ja.
Där kanske jag blir kvar, du vet... En sekund för länge och sånt där.
Alltså, det går så fort.
Ja, det går så himla fort. Ja. Så det där är det liksom, ja, men det är just det där att man måste ha den där rätta tajmingen. Och det gör så mycket.
Ja. Mm. Vad roligt. Okej, och då, efter, då tog du hem honom igen?
Mm.
Ja.
Precis.
Och det var efter det började släppa lite?
Ja.
Och när visste du att du skulle få åka på OS?
Det visste jag inte förrän precis innan. Mm.
Men har du alltid tränat för att kanske komma till OS? Eller hur?
Men jag har nog aldrig haft liksom så här, jag ska rida OS. Utan, men det är klart att alltså, jag har nog målet att bara så här, bli så himla bra jag bara kan.
Och du springer av vilken tävling det är?
Nej. Och liksom kommer resultaten och jag kommer dit. Det är helt fantastiskt. Så lite grann. Så jag hade nog aldrig, alltså det året innan OS så hade jag liksom inte i min vildaste fantasi att det skulle vara aktuellt.
Nej.
Sen gick det så himla fort liksom, att det blev, och så blev det lite så här, oj, du måste åka på de här tävlingarna. Så blev det lite så här, oj, hjälp. Och, ja. Så att då när det på vintern där, det var ju förra året, då fick vi prova lite kläder och sånt. Och det var ackrediteringar och så här. Och då var man så här, det liksom...
Fick prova lite OS-kläder. Liksom, om du kommer med, vad har du för storlek?
Ja, men det, liksom, det kändes väldigt overkligt. Ja. Väldigt, väldigt overkligt.
Ja.
Så då hade jag liksom ingen... Ja, sen så... Ja, blev det som det blev.
Ja. Och tror du att det var bra att du inte visste då? Eller är du en människa som vill veta och liksom...
Ja, för mig... Nej, det hade nog inte hjälpt mig.
Nej,
det hade inte.
Du sätter inte press på dig själv för att du vet att du ska lida.
Nej, jag är nog väldigt lugn.
Ja.
Egentligen så är det lite emot att prata att genusuppdelare. Men tror du att det finns någon skillnad i manlig, kvinnlig tävlingsinriktning?
Tänker du på alltså hur man...
Ja, men hur man är. Alltså,
inför
hur man,
tävling.
Ja, men jag tänker på så att om det är mer... Ja, inför tävling, precis. Mm. Tror du att det finns en skillnad i hur man är?
Nej, det tror jag inte.
Utan det är bara individen.
Det är nog individen.
Hjärnan.
Ja, det är jag helt övertygad om. Ja.
Är du lika mycket tävlingsmänniska som Hack och Hallon? De känns ju otroligt tävlingsinriktade. Tycker du inte?
Ja, men jag är nog lite lugnare än vad de är. Tror jag. Lite så. Men... Ja.
Men hur känner du när du inte har gått bra på en tävling?
Nej, men då är jag jätteledsen och arg och förbannad. Och,
ja. Så det är ändå en
jag är en tävlingsmänniska. Absolut, absolut. Ja. Det är jag, verkligen. Men inför tävling och inför saker så är det väldigt cool.
Ja. Mm. Du är inte, har du haft mental träning och sånt?
Nej, jag är min egen.
Din egen
Nej, men under OS, eller inför OS, så de har ju en... De har Kjell Enhager som är kopplade till svenskarna.
Han har också varit med podden, han är fantastisk.
Ja, han är ju jättebra. Ja. Så då hade vi honom lite grann. Och det, vi har haft det lite innan med dressyr. Eller landslag.
Men... Det är faktiskt ett tips till de som lyssnar på det här avsnittet nu på podden. Om du går tillbaka i katalogen. Man får söka på ridklubben. Ibland får man söka på typ ridklubben podden eller ridklubben med Rebecca och Gry. Jag vet inte, för jag har bytt lite distributörer. Men det finns avsnitt med Kjell Enhager. Jag pratade med en lyssnare som hon sa att hon och hennes dotter brukar lyssna på det avsnittet när de åker på tävlingar. Så att hon bara, vi lyssnar på det 4 gånger. Man hittar alltid något nytt. Liksom. Ja.
Så inspirationsavsnittet. Ja,
faktiskt.
Mm. Ja, men han är väldigt inspirerande.
Han är väldigt, jättebra.
Ja.
Är han, verkligen. Men nu är jag ju så gammal. Så man har, liksom, man har ju sina strategier liksom, för att komma i lugn.
Och hur tänker du framåt då? Både med ert företag och hästar och tävling och...
Ja, nej, men vi kämpar på. Nej, vi är väl inga superbra försäljare. Vi skulle behöva bli lite bättre på att sälja hästar, för det är det man tjänar pengar på.
Är invoice till salu?
Nej.
Nej.
Det är allt. Men ja. Alltså företagande är ganska tufft. Alltså hästföretagande är ganska tufft, det ska jag säga. Det ska man inte...
På vilket sätt menar du då?
Ja, men ekonomiskt tufft är det och slitigt så liksom. Sen har vi valt det och vi vill inte göra någonting annat liksom så, men ja, det är en tuff bransch. Det är, ja.
Alltså det är så här, det kostar mycket pengar.
Ja.
Man måste ju ha pengar alltså för att kunna ge hästarna mat, så behöver ju företaget också då få in pengar liksom. Och då måste man ju sälja hästar.
Mm. Ja, för som vi har ju utbildningshästar liksom, det är egentligen en minusaffär liksom.
Ja.
För att du kan inte ta, eller vi i Sverige kan man väl inte ta så mycket pengar för en träningshäst som man skulle behöva.
Nej, för det är både er tid men också boxplats och foder och allt sånt där liksom.
Men våran tid får man ju inget betalt för liksom. Nej.
Det är märkligt att det är så egentligen. Är inte det? Alltså, om man tänker så här, vilket företag som helst annars, det är ingen som skulle jobba gratis där för att de håller på att lära upp någon annan att bli bra på det där.
Nej, och tid och allt man lägger. Ja. Nej, det är, nej.
Men har du någon, någon ny ung häst som du känner att den här borde nog hålla lite ögonen på?
Ja, nej, men jag har 2 7-åringar som är jättefina, tycker jag.
Födde ni upp hästar själva också? Eller?
Nej. Alltså förut så hade vi ett samarbete med en uppfödare som heter Wilbur Paulsson. Som vi hade under jättemånga år. Så då kom det hästar. Liksom, när de var 2,5 så kom de till oss. Och så gjorde vi vad vi kunde av dem. Sålde de som inte höll måttet. Eller de som var bra. Eller vad, sådär. Det bestämde vi själva. Men, så där kom vi massa hästar. Vi hade min första Grand Prix-häst till exempel. Och Ebbas förra Grand Prix-häst. Och så. Men nu han har ju slutat. Han håller inte på med hästar längre. Han är för gammal. Så nu har vi ju fått börja köpa in hästar. Vilket är jättesvårt. Klart för att de är väldigt dyra.
Ja.
Och sen att,
men också alltid skönt att ha en sån där kontakt som man litar på.
Ja,
liksom.
Men han var ju helt fantastisk människa.
Ja.
Så att,
beställde ni lite då att säga jag skulle ha den här hästen det är stort eller?
Nej, men vi var inte så engagerade, lite kanske att vi var med, men inte så. Och nu har vi verkligen ingen koll på avel.
Nej.
Skulle jag säga. Vi är inte så bra på det.
Att du måste väl ha någon hingst.
Man har ju lite så, men det är många, men det är så, jag menar, nu är det så enormt det är så internationellt. Men förr då var det liksom svenska hingstar, ja, och man höll på med dem. Liksom.
Man importerade inte, nej, på samma sätt.
Nej, liksom. Nu kan du välja vilken hingst i hela världen. Liksom.
Ja. Det är faktiskt sant. Det är inte alls. För du tyckte jag att det var mycket samma. Det stod ju Cadento i hoppvärlden på varenda startlista. Ja. Liksom. Det gör det ju nu.
Jag var med och hämtade Cadento när han kom till Flyinge i Holland.
Han är den här som jag alltid... Så här, står den här som är till salu, så har en Cadento någonstans i ledet och tittar jag en extra gång.
Plus.
Ja, absolut.
Jag tänkte på det här med tips till våra lyssnare. Om man har en häst som, precis som din då, om man nu pratar om invoice, är lite åt det heta laget. Om man vill försöka få dem lugna, men inte sävliga då. Men så här, som man sitter och jobbar med byten som kan vara lite kul för dem. Att de kan gå igång lite. Eller ökade galoppen eller vad det kan vara. Hur ska man... Ja, har du något tips, något handfast tips på hur man kan träna?
Men det kan ju också vara lite olika. Ibland är det ju så att man kanske behöver göra mycket byten. Men det kan ju också vara så som du säger, att de kanske blir heta av det. Och då kanske det är det bästa att man gör några stycken och sen så får man pausa och göra någonting annat. Eller man gör inte några byten mer alls på det passet. Så där får man ju lite känna av att, och vissa hästar kanske man behöver traggla på med och göra byten. Alltså som med min voice höll jag på med byten och jag gjorde det på volt och alltså så här, bara traggla på med det tills han liksom lite lugnar sig ner. Men det är ju väldigt olika. Ibland kan man inte alls göra så, utan då kanske man bara kan göra 3 byten och sen måste man göra något annat.
Om man har en häst som är lite för framtung, man skulle vilja få upp lite mer på bakbena, hur tycker man kan träna då?
Ja, men det är ju mycket övergångar. Ja. Det är ju, det behöver ju alla hästar, eller liksom, tycker jag. Men det, där är det mycket övergångar. Liksom komma tillbaka, rida fram, ta tillbaka, rida fram. Så att man kan få dem lite mera på bakbenen.
Det var som när vi var på Lövsta och poddade med
Tinne.
Och hon sa att det hände någonting var tredje steg.
Mm.
Om det är en ökning eller en halvhalt eller en... Alltså, själv kommer sitta och rida en långsida och just nu ska hända något.
Det är oftast det som är lite problemet. Ja. Att man bara åker med och varv efter varv. Det händer ingenting. Det måste hända något ganska ofta. Ja.
Mm. Ja, och speciellt kanske om man har lite reaktiv häst som är lite... Annars börjar den hitta på eget.
Ja, ja, men och även sådana som är lite åt det långsammare hållet. Ja. Där behöver man också hålla på. Får den lite mer aktiv. Får den lite mer reaktiv. Ja. Gäller ju också då att ändra lite mer.
Ja.
Än att bara halva runt i samma tempo hela tiden.
Ja.
Då behöver du kanske ändra. Liksom,
övergångar.
Ja.
Hela tiden.
Jag tror också att man bara ska ha en plan.
Mjuka, fina.
Och har man inte en plan, då är det kanske bättre att ta en skrittpaus och skapa sig en plan och sen börja om. Mm.
Ja, det tror jag är ett ganska stort problem bland många. Att man bara rider random runt.
Ja.
Det gäller liksom... Alltså, vi
andra, och hur kan en plan se ut då? Hur långt framåt i ridpasset finns? Är det så här, nu när alltså 5 minuter när jag ska göra det här, eller gör en plan för hela... Timmen,
men man kan ju ha kanske liksom en idé av att men det här ska jag träna på idag. Men det kan ju ändra sig under passets gång.
Ja.
Så där måste man ju vara jätteflexibel. Liksom. Att, nu fastnar vi kvar här lite och så får vi jobba på det. Men att verkligen liksom jobba med saker istället för bara så här, oj, och så nu gjorde jag en ökning. Oj, nu gjorde jag en sluta. Alltså, var lite så här, lite mera... Ha en plan
med vad lyhörd för vad hästen säger den här dagen.
Mm.
Men det tror jag också. Vi pratade mycket om att, så här, att man lite har bestämt innan att vi B ska göra en övergång eller en galoppfattning. Eller, för att annars, i alla fall när jag rider själv, då fattar man galopp när det känns bra. Mm. Alltså när man har det där man tycker att man vill ha det och så fattar man galopp.
Mm.
Men så funkar det ju inte om man tävlar eller det du ser. Då ska det ju vara på vissa ställen liksom.
Mm.
Och bara det är svårt, ska ni veta.
Väldigt svårt.
Hitta på saker, så där ska jag göra en galoppfattning och där ska jag sagt av det skritt. Men det är sådana saker. Så jag känner mycket på.
Vilken är din bästa lösgörande övning?
Oj. Skänkelvikning.
Ja.
Det är inte så dåligt. Det är bra.
Tack, så svårt.
Ja. Både trav och galopp. Skritt.
Ja.
Kan du göra alla gånger det?
Ja, vad roligt. Nej, vi ser verkligen fram emot att se dig.
Ja, och vad har du för planer sen framåt för 2025?
Oj, så långt har jag inte kommit.
Du måste ha en plan.
Jag är inte så bra på planen. Nej, vi får se vad det blir härnäst. Ja.
Ja, lycka till, det ska bli jätteroligt att kolla. Vad rider du nu på Friends då? Nu kommer det här komma ut efter tävlingen över, så då vet vi ju. Men...
Lövsta topp 10.
Ja.
Härligt, vi håller tummarna.
Verkligen, tack för att vi fick träffa dig.
Tack.